Bästa lyssnare, nu ska vi ställa följande fråga till dagens gäst. Vad var dina tankar och observationer när samhället förändrades? Den här frågan ställer vi till 12 intressanta personer, alltid en i taget. Vi får höra den berätta hur det såg ut i olika brytningsskeden, hur det kändes och vad som låg bakom besluten. Jag heter Paula Salovara, jag är redaktör för den här serien och idag har vi här i studion som gäst Karl Haglund. Välkommen.
Tack.
Här kommer den långa listan av vad du gör och vad du har gjort. Du är vice koncernchef för det kinesiska energibolaget Kaidi. Du är ordförande för näringslivets delegation EVA och näringslivets forskningsinstitut ETLA. Och du är också före detta riksdagsledamot, europarlamentariker, försvarsminister och ordförande för SFP. Och du har varit aktiv i kommunpolitiken i Esbo och du har varit journalist. Och Wikipedia kallar dig för näringslivsprofil. Känner du igen dig?
Alltså idag så är jag väl säkert mer det än det jag tidigare var. Då jag säkert uppfattades vara en politisk profil. Nu har jag jobbat 2 år inom näringslivet, vilket på det sättet känns naturligt att jag i tiden studerade och gjorde sånt som jag hade tänkt mig att skulle leda till att jag skulle jobba ungefär med det jag gör idag. Men sen så blev det ju en jättefin och intressant tid i politiken som allt som allt var ungefär 15 år i olika egenskaper och det var en fin resa, men att det känns riktigt bra att göra de saker jag gör idag.
Men du var också journalist en tid, men det var fastna inte för det yrket.
Nej, men det var nog ett svårt val i det huset där du och jag sitter just nu och så, som vi kallar för radiohuset, men som numera heter någonting annat, så en del av rundradion. Så jag var här på jobb och det fanns nog liksom en möjlighet också om rundradion ändå på den tiden fick spara en del. Men det fanns nog en möjlighet säkert att fortsätta här och skulle vara en möjlighet att fortsätta på den banan. Och då kom det sen emot en möjlighet att jobba mer intensivt inom politiken och det var inte liksom möjligt att kombinera. Så jag var nog tvungen att fatta ett beslut och ett val mellan olika jobb då i tiden. Så att, inte var det nu helt självklart och nu fick jag fundera en del då och det går också lite tillbaka till mitt beslut att sen lämna politiken, kanske tidigare än många hade väntat sig. Och då handlade det nog om det att när jag i tiden gick in i politiken, så det var ingen självklar sak. Och jag insåg redan då att det kommer att komma en tid då jag kanske inte mer ska vara politiskt aktiv. Och mot den bakgrunden så kan man väl säga att det inte har varit tiden varit självklart val att fatta det beslutet att satsa på politiken.
Men vad var det som drog?
Nu är det ju så att det är jättefascinerande att vara med och förändra samhället, påverka samhället. En viss idealism nog på det sättet och vilja att vara med och påverka. Och på något sätt svårt att låta bli att ta den möjligheten när man såg att det fanns liksom en bestämning och liksom människor som tyckte att man skulle satsa på det. Men redan då när jag fattade beslutet att nu ska jag satsa på politiken, så visste jag också att det kommer att komma en dag där jag ska göra någonting annat.
Du var ganska ung när du började sen i politiken. Så länge jag har följt med politiken så säger man alltid att det är jättesvårt att få de unga med och de är inte intresserade och speciellt vill de inte vara med i partierna. Så vad tror du att det beror på? Du var själv med där från tidig ålder.
Jo, om vi nu ser på hur politiken ser ut idag, så vi har många partiledare som är jätteunga. Vi har Touko Aalto som är betydligt yngre än jag. Li Andersson är betydligt yngre än jag. Vi hade då när jag var partiledare så var det Jutta Urpilainen, Jyrki Katainen, Paavo Arhinmäki, Ville Niinistö, vi alla födda på 70-talet.
Så det stämmer inte alls det här att unga inte
är intresserade? Sen är vi ju inte mera unga utan vi är ju 40 och 40 plus och det är kanske är det många som tycker att det inte alls är ungt. Det beror förstås på vad man har för perspektiv, men då när vi började var vi ganska unga. Så att jag tycker inte att det stämmer. Sen är det klart att den här organisationsgraden i partisystemet har ändrat. Förr i tiden så var ju liksom andelen finländare som hörde till ett politiskt parti, och nu talar vi inte åldrar utan överlag, ganska hög och den har gått ner hela tiden.
Och innan du sen började vara med i politiken så att det blev en hel karriär, så var du med och grundade tidningen Papper och det var år 2006 då man absolut inte mera grundade några tidningar. Vad var det för ett projekt? Var det ett språkprojekt eller ett businessprojekt?
Nej, det var nog ett kulturprojekt helt klart, men att det vi inte visste 2006 var att några år senare kommer det som vi idag kallar för iPad eller surfplatta eller vad det nu heter på svenska. Och de var inte ännu på radarn 2016, kom kort efter det, och det kan hända att den produkten de facto tekniskt var utvecklad, men de var inte liksom widespread. Och läget var ju det att ännu i medel av 2000-talet, för vi började med det projektet 2004 redan, så då fanns det ett otal gratistidningar. De var inte något lönsamma businessprojekt, men de gick ändå runt och de var jättepopulära bland unga människor. Det här var ju före Facebook och före liksom alla sociala medier uppstod. Så de var utan att nu direkt parallella med Instagram och Facebook och Snapchat, Twitter och så vidare. Så de här var nu inte ett surrogat för det, tvärtom, men att det, i den världen när inte den här liksom webbaserade appar och annat hade den betydelsen de har idag och smarttelefonerna inte fanns, så var de här, för speciellt unga människor, så var de här gratistidningarna ett liksom viktigt medium. Och det gick ganska bra, men det fanns ingen på svenska. Vi hade liksom länge, i många år, ett gäng som snackade ihop sig, tyckte att det skulle vara fint om det skulle finnas en sån här. Och det tycker många andra också, så det fanns många som ville vara med och hjälpa till att starta upp det här. Men sen så, delvis på grund av den ekonomiska nedgången och delvis på grund av liksom den här teknologiska förändringen som sen gick jättesnabbt när smarttelefonerna plötsligt fanns i allas ficka och de sociala medierna fick så stor betydelse, så ändrar ju allt det här, och idag finns det knappt några gratistidningar kvar. Att nästan alla av dem har gått under med några få undantag. Så att det gick sen ganska fort på tok för det här, och skulle vi ha vetat då när vi började med det här vad tekniken skulle föra med sig, skulle vi knappast någonsin ha grundat det.
Men sen blev du politiker på heltid.
Ja, det stämmer.
Ja, och du var statssekreterare där en tid och lärde dig säkert då ganska mycket som du senare hade nytta av när du själv blev minister. Så vad lärde du dig?
Det var ju Matti Vanhanen som var statsminister på den tiden. Det var ju som den uppgångstiden. Det var före Lehman Brothers och före finanskrisen och före Finlands ekonomi djupdök. Och det var jag också i stadsstyrelsen i Esbo. Det var de där goda åren då det kom in Nokia-pengar liksom från fönster och dörrar, som man brukar säga på finska. Och det fanns pengar hur mycket som helst. Alltså både i kommunalpolitiken och också i regeringen så gick liksom staten på plus som man kunde. Och vi har på att diskutera att skulle vi satsa på nysatsningar inom utbildning och ungdom, eller skulle vi avkorta på statsskulden, och vi gjorde väl både och i någon kombination. Och jag minns i Esbo, då Finlands näst största stad, där jag satt i stadsstyrelsen, så renoverade vi skolor och satsade på det ena och det andra. Och på något sätt var det sen en så stor kontrast i när jag sen senare, 4-5 år senare, blev partivärdare själv, så var vi liksom och bara spara.
Det
och spara.
Det lät ju som någon vacker saga, den här början på.
Men det var en enorm kontrast, så det var på något sätt, kanske det jag mest kommer ihåg den tiden, var då delade vi ut pengar. Och vi gjorde många satsningar som till exempel för många finlandssvenska lyssnare säkert är intressanta. Vi lyckades på den tiden få ihop pengar till att renovera Svenska teatern, som är vår nationalteater på svenska, som var i dåligt skick och som idag är otroligt fin byggnad i gott skick med modern teknik och så vidare. Och banan till Vasa från Seinejoki och tågbanan elektrifierades, och det byggdes broar i Åbolands skärgård och mycket sådant som man inte idag skulle kunna drömma om med det ekonomiska vägen vi har sett de senaste åren. Så det fanns ju möjlighet att göra satsningar då, och det var en intressant tid, och det var intressant att ha möjligheten att bli statssekreterare. Vi var ju nu 28 års ålder, tror att jag är den yngsta som någonsin har haft det jobbet. Att det var ju en intressant fas.
Men sen åkte du till Bryssel ganska snabbt efter det här. Sen från 2009 till 2012 var du europarlamentariker. Och då pratade man mycket ekonomi, för sen börjar ju de svåra tiderna. Och det där, jag tänkte att vi skulle prata lite om Grekland. För att det var ju, den här Greklands ekonomiska kris var mycket på tapeten. Kan du berätta om det och hur det såg ut där? Du var i Bryssel och det var säkert hela tiden på tapeten.
Det där Bryssel kom ju just då, det Europavalet då, efter Lehman Brothers hade ju kraschat ändå och finanskrisen blev vara ett faktum. Och det var ju på det sättet intressant att först här i Finland, och vi började i Finland, så det var ju många som trodde att vi är immuna mot den här sjukdomen och tyckte att Finland kommer nu inte att beröras av det här. Och Nokia gjorde ju ännu 2008 liksom toppresultat, och man på något sätt kände sig så självsäker och stark som man trodde länge att det här kommer nu inte att påverka oss speciellt mycket. Vilket visade sig vara helt fel. Och jag hörde nu till dem som ganska tidigt tyckte att man kanske borde inse att det här blir besvärligt. Och sen när man då såg på politiken där hemma från en Bryssel-horisont, så såg det ganska oroväckande ut onekligen. Och, Och sen så kom det ju att handla om mycket mer än Grekland, för att sen fick ju Spanien och Cypern och Irland och Portugal och andra också bekymmer. Grekland var kanske det mest allvarliga fallet och kom på något sätt symbolisera ett liksom visst systemförfall, i meningen att man nog länge hade vetat att grekernas ekonomi nu inte riktigt var så bra som det stod på papper, och det visade sig att man hade manipulerat siffror, och sen började man rota i gamla beslut där det nu visade sig att man i Tyskland och Frankrike hade varit mån om att grekerna skulle vara med i euron, fast man visste att det inte egentligen uppfyllde kriterierna, och det blev mycket så efterklokhet kring det där. Och sen fast det samtidigt den här liksom akuta frågan att kommer hela eurosystemet att överleva den här krisen, och vilket det ju gjorde. Vi hade sen förmånen, det var utmaningen, att sitta i den, bland den lilla grupp parlamentariker som fick i uppdrag att skriva om eurolagstiftningen. Och det fungerar ju helt annorlunda i Bryssel, att där är det ju så att det är en grupp parlamentariker som får ett mycket större ansvar och mycket mer makt än enskilda riksdagsledamöter i regel. Och här du inte har det opposition- och regeringsarrangemanget. Så att vi förhandlade om hela det här paketet. Vi var 6 ledamöter som tillsammans med kommissionen och rådet och gjorde det här. Och jag var då ansvarig för den här makroekonomiska biten. Som var oerhört intressant, och det var jätteintensiv period, och det var oerhört känsligt politiskt, för det handlar ju liksom om hur vi ska kunna förebygga motsvarande kriser i framtiden och vilka verktyg man ska ge åt till exempel EU-kommissionen för att ta i problem i medlemsländer i framtiden, så att det inte ska kunna gå så illa som det hade gått för Grekland och de andra. Och det var starka motsättningar mellan Frankrike och dåvarande president Sarkozy och sin sida, och sen Tyskland med Finland och andra liksom på den sidan av liksom lägre, för det var vissa klickar mellan medlemsländerna, hemskt olika syn på saker och ting. Så det var liksom starka känslor och ganska starka åsikter, och sen hade du samtidigt en nästan inte humanitär kris i Grekland med massarbetslöshet och människor som hade förlorat nästan allt och så vidare. Så det var nog fascinerande tider, och vi ser ju ändå också mycket av den, att det är mycket det som inte ännu heller har gått om, speciellt i Grekland, fast vi i Finland nu äntligen har en bra ekonomisk tillväxt och så vidare.
Så här säger Carl Haglund, som är vår gäst här i studion idag. Ja, krisen är inte löst ännu, eller?
Och till vissa delar har vi ju löst den bra. Jag påstår att den lagstiftning man gjorde så var helt rätt. Den kunde säkert ha varit bättre till sina delar, men den satte ändå saker på plats. Och centralbankerna sista slutningen agerade så bra som den kunde i en svår situation och i samråd med. Det var i kombination med allt man har gjort då både i Bryssel och i de nationella medlemsländerna, så är man betydligt bättre i skick idag än man var tidigare. Men det finns ännu problembanker i systemet, men de vet man ändå om idag och liksom medvetna om dem. Och Portugal och Irland och också Spanien och så vidare har ju kommit på fötter. Och också det har vi tack vare de här räddningspaketerna. Att Grekland blev på något sätt en symbol för det att man gav liksom stora, som många upplevde här i Finland, generösa räddningspaket. Det var ekonomiska stödpaket åt Grekland, i praktiken lån. Och att det inte fungerade, det var ju det här mantra.
Ja, men var det just de här stödpaketen till Grekland som oppositionen kunde här ta i och börja köra en hård kampanj med det?
No, det fanns ju en hel del populism i det där förstås. Samtidigt som det är helt klart att det fanns en helt berättigad irritation över att grekerna hade levt över sina tillgångar och fuskat med sina statistiska siffror och så vidare. Och det är klart att många av oss alla, vi var, tyckte att det var moraliskt fel och så vidare. Men man glömde sen ändå bort det att vi var nu trots allt inne i samma valuta och att det fanns liksom inga lätta utvägar utan bara svåra, och att skulle Grekland ha gått under så skulle liksom dominoeffekterna vara enorm och så vidare. Som med allt det vi vet idag så vet jag inte hur mycket man nu sista slutningen skulle kunna göra annorlunda.
Det är ju skönt att veta. Tänk om du skulle sitta här och säga att vi fattar en massa felbeslut.
Att det beslutet man borde ha gjort annorlunda, man borde ha tagit med dem i euron. Men det beslutet var redan fattat, så det var inte möjligt att återkalla det då 2009, 10, 11. Och sen det här idén med att kasta ut Grekland ur euron, så det skulle kanske inte heller ha varit helt enkelt. Och man glömde hastigt bort att det skulle ha gett dem något bättre förutsättningar nödvändigtvis att betala tillbaka de skulder de har. Och så vidare. Men när vi tittar på de här räddningspaketen som nu var ganska impopulära, så från sett nu Grekland så har det nog egentligen varit en success story där de liksom har hjälpt till att vända ekonomin i många av de här länderna, och de är på fötter och kommer att kunna hantera saker och ting. Att för Grekland är det nu ännu också ett frågetecken, men de grekiska ekonomiska problemen är så fundamentala och du har korruptionsproblematik och du har liksom skatte liksom uppbäringsproblematik och annat som är så mycket djupare och som inte direkt bara nu valutarelaterat och så vidare. Så det är nu vad det är, och det är klart att det finns säkert ännu mycket i den här grekiska långdansen som vi inte har sett av, men att på det hela taget tycker jag ändå att vi har lärt oss mycket under krisen och lärt oss att leva med det faktum att vi har en gemensam valuta i Europa som är en ganska intressant konstruktion, eftersom Europa ändå inte hela tiden ekonomiskt går i samma takt, men så har man ändå en gemensam valuta och det är inte helt enkelt att hantera det.
Ja, så går vi till riksdagsvalet 2011 och skuttar från Bryssel till Finland, eller du var där, men här i Finland blev det då val och det där sannfinländarna fick en stor seger som sedermera har kallats för Jytky. Och partikartan ändrades lite här hemma. Du var med ändå i SFP då i den inre kretsen och var säkert med om att fundera på hur det skulle gå i det valet. Och så gick det som det gick.
Jo, det var ju någon slags delvis reaktion på det här vi just talade om med Grekland och så vidare. Det fanns ett missnöje, man utnyttjade det jätteskickligt. Och så var det delvis vissa andra strängar man spelade på, främlingsfientlighet och mycket annat. Och sen förstås att arbetslösheten hade gått upp på grund av den ekonomiska nedgången och så vidare. Det fanns liksom tacksamma ämnen att ta i för ett liksom populistiskt parti, vilket sannfinländarna ju var på den tiden och säkert delvis ännu är i den form det nu finns kvar idag. Så det var ju en chock för många. Jag måste säga att jag var inte speciellt chockad. Det var ju ganska väntat och vi hade ju sett tecken på det redan i Europa var 2009. De var på, liksom, hade stigande siffror. Och sen så gjorde man ju då det 2011 att man ville till det sista hålla dem utanför regeringen. Vilket sen ledde till den här sexpartikoalitionen som ju nog var ett sånt här tvångsäktenskap eller liksom arrangerat äktenskap där ingen av parterna var speciellt glad att stå vid altare med de andra parterna. Och det blev ju inte sen någon hemskt enkel regeringsresa heller för det gänget, eftersom man inte egentligen var så hemskt sugen på att gifta sig alla sex tillsammans.
Ja, du satt ju med i den regeringen sen du kom hem från Bryssel och blev ordförande för partiet och sen blev du försvarsminister också. Det gick en snabb sån här karriärraket nästan, skulle man kunna säga.
Ja, det kom ju på det sättet överraskande att Stefan Wallin som var partiordförande före mig, så jag tror inte någon hade trott att han skulle sluta då när han gjorde det. Så det kom lite överraskande, så att jag hade nog inte tänkt mig att jag skulle bli partiordförande just då.
Eller försvarsminister?
Nej, inte heller.
Var det stora stövlar?
Det var det, men det var en intressant tid och jag måste säga att det var svårt att, så att säga, ångra eller se kritiskt på det sättet, att det var en oerhört intressant tid, fast det var inte så tacksamt för jag hade det största sparprogrammet typ på mitt ansvar. Vi fick säga upp några tusen människor i försvarsmakten och städa ganska rejält för att få ekonomin i balans där, för vi hade en mindre budgetram än tidigare, så det var liksom en sanering. Och det var ju inte populärt, men vi fick ju det gjort. Och det irriterande ur mitt perspektiv då var det var många andra som också hade fått stränga sparpaket som helt enkelt lät bli att göra sina reformer och sina sparåtgärder. Så det kändes hemskt orättvist faktiskt. Eftersom det var en realitet att nationalekonomin var liksom i katastroftillstånd och det var liksom av nöden tvunget att reda upp i alla sektorer, den offentliga sektorn, för att få balans i ekonomin. Och då skulle man ju hoppas att alla skulle dra sitt strå till stacken, speciellt om man har kommit överens om hur det ska göras. Men intressant var det, men kanske inte alltid liksom så där att det kändes så bra.
Ja, och sen blev det kris i Ukraina och på Krim. Då var du mitt i händelserna här i Finland. Kan du berätta om den krisen när den startade?
Det var ju på något sätt så. För min del var det extra konkret, för det råkade sig så att den samma veckan som det bröt ut på Krim så var det medier som åkte till Ryssland och hade ett stort bilateralt högnivå toppmöte, ministermöte med min ryska kollega. Och det var meningen att vi skulle åka till Moskva först och träffas och sen var han i kontakt och för det så vi skulle ses i Sankt Petersburg. Det kom ganska sent på det där med att vi skulle byta ort och så det var det en massa andra konstiga vändningar som vi inte riktigt förstod oss på. Det har ändå varit alltid ganska sådär välorganiserat det här vårt liksom diplomatiska samröre med vår östra granne. Så det var en massa sådana oväntade små manövrar där som inte vi alls begrepp oss på. För det sen började hända på Krim och vi förstod vad det handlade om. Och jag var tvungen sen med ganska kort varsel att avboka mitt besök. För att det skulle inte kanske ha varit helt opportunt för Finland att stå där. Och vid Rysslands sida när de just har ockuperat Krim.
Det skrevs ju att du undvek en propagandafälla.
Så uppfattades det att de höll på att göra en propagandafälla. Och det var väl så alla utom Paavo Väyrynen och någonting uppfattade. Men att de flesta såg det så. Och så här med facit på hand när man ser på de där bilderna som sen har förmedlats världen över där Putin. Och, för Putin dök ju också sen upp där. Och då min ryska dåvarande kollega som ännu också är försvarsminister Sergej Shoigu. När de hoppar ur någon helikopter och så vidare. Och skulle jag sett mig själv där med de här herrarna så skulle man nog ha varit så att säga lite fel sällskap med tanke på vad ryssarna höll på med på Krim. Så att det skulle nog ha varit jättebesvärligt för Finland om jag skulle ha åkt. Så det var nog rätt bedömning vi gjorde då. Jag hade förstås som tur andra i den utrikespolitiska vägningen att sparra med hur vi skulle göra. Men det var nog faktiskt rätt beslut att inte åka.
Var det skrämmande tider?
Nu var det ju på det sättet att det var oväntat. Fast vi hade sett det som hände i Georgien 2008 och då borde varningsklockorna ha ringt i meningen att Ryssland skyr inga medier när det gäller att befrämja sina intressen. Men ändå på något sätt så tror jag att det här Ukraina kom som en, och Krim framförallt, som en överraskning för de flesta i västvärlden. Och det hade ju varit ändå en lång tid då man tyckte att Ryssland sakta men säkert var på väg igen så att säga västervensk riktning. Och Putin sågs ju länge som en positiv faktor som ville liksom modernisera ryska ekonomin och både Finland men också många andra europeiska länder hade ett ganska tätt samarbete med Putin och det investerades mycket i Ryssland och man tyckte att Ryssland sakta men säkert var på väg åt rätt håll och så blev det på något sätt lite usväng över det hela. Och efter det så har ju sen det var det ganska utmanande som vi vet.
Krisen fortsätter ju fortfarande. Är hoten större eller allvarligare nu?
Det intressanta är just det du säger att än idag så finns det en frontlinje mitt i Ukraina. En del av Ukraina är mer eller mindre ockuperat. Och då talar jag inte bara omkring utan också Luhansk och Donetsk och de här områdena är ju också i praktiken ockuperade av det som kallas separatister. Men de är ju de facto stödda av Ryssland. Och där finns en hel del ryska soldater också. Ingen vet exakt hur många. Där finns en frontlinje och jag är nog inte helt felinformerad fast jag numera är beroende bara av öppna källor och inte har någon inside-information så dör där väl folk dagligen ännu i olika typer av mindre skottlossningar och annat kring den här frontlinjen. Men det har blivit normalt tillstånd. Och media, det här är ingen kritik av media, men det är bara en realitet att media klarar ungefär en kris i taget. Då när Ukraina-krisen bröt ut så var Syrien-krisen under några år, under den liksom mest intensiva tiden, så helt borta med media för att prata alla Ukraina. Och nu har det igen varit mera fokus på Syrien, men det är som att vi klarar liksom av att ha en stor kris i taget som vi politiskt och medialt fokuserar på.
Men och som att folk på något sätt orkar eller kan ta in också. Och så hoppar vi till riksdagsvalet 2015. Du sa då att ni hade den här regeringen som inte fungerar så bra och mot slutet så lämnar ju flera partier det och Katainen åkte och fick ett annat jobb och det blev stubbsregering och så närmar sig då valet 2015 och du var ordförande för SFP. Hur väntar du på det valet? Vad var stämningarna då?
Nej, det var nog jättetufft på det sättet att jag hade då under den här tiden jag satt i regering blev jag mer bekymrad för det ekonomiska. Jag var ganska frustrerad över just det här att jag själv hade fått bära ganska tungt ansvar för försvarsmaktsreformen och tyckte att vissa kollegor gjorde ändå sina läxor och gjorde men kom allt för lätt undan. Lärarinnan var så att säga inte riktigt sträng. Och sen så var jag ganska frustrerad över just att man inte kunde lita på att det vi hade kommit överens håller ihop. Och det började liksom för min egen personliga del bidra till att jag började tycka att jag har fått ganska noga politiken. Samtidigt som jag var partiordförande så jag hade ju inga alternativ att ställa upp i valet och leda så att säga mitt gäng som var ett fint gäng till val. Så det var ganska blandade känslor. Vi hade bra stämning inom Svenska Folkpartiet och vi hade tyckte jag bra budskap inför valet. Jag tyckte vi hade ganska torrt på fötterna med tanke på hur råddig den här valperioden hade varit. Men sen samtidigt hade jag mina egna funderingar, vilket nog på något sätt spela in i den här valkampanjen. Och sen är ju en valkampanj ur en partivärdes perspektiv så där som en 24 timmars arbets, 24-7 arbetsintervju som pågår i månader och månader. Så man är ju ganska så här robot-mode. Man går ju på dygnet runt och går på liksom ohälsosamma liksom mängder kaffe och andra uppbyggande orkande substanser som liksom äter för mycket vitamintabletter och kaffe och försöker orka och försöker sova. Och det är ganska tufft faktiskt. Man pressar sig också fysiskt i det yttersta. Jag vet att många andra partier har upplevt det också så. Och sen politiskt så var det ju så att regeringen ändå inte hade lyckats speciellt väl. Och det var uppenbart att Centern skulle vinna valet, vilket inte var något konstigt med tanke på upplägget.
Var det också uppenbart att Sannfinländarna skulle komma med i regeringen efter det här valet?
No, uppenbart var det inte, men det var uppenbart att det var möjligt. Ja, alltså inte oväntat var det nog inte. Det var nog på något sätt i luften. Men det var nog också så att det var många också inom till exempel det parti som jag själv var engagerad i. Så att det var nog många som lite ville sopa den diskussionen under mattan. Man ville liksom inte riktigt se att det skulle kunna hända.
Men du hade sagt då att det blir en regeringspolitik som kan ha långtgående konsekvenser. Tycker du att det har hänt?
Ja och nej. Alltså, det är klart att jag är ju inte längre politiskt engagerad på det sättet. Och det är lättare för dem som är aktiva i politiken att bedöma hur de ser det. Men på ett sätt är det bra att man tvingar Sannfinländarna att bära ansvar. För det spräckte liksom den här bubblan. Att de hade ju fram till dess kunnat liksom kritisera allt och allting med liksom hemskt dåliga argument. Det är lätt att vara emot när man inte presenterar något trovärdiga alternativa sätt att hantera frågor. Och de hade liksom kommit undan med att försöka påstå att svåra frågor går att lösa med lätta metoder. Och det är tyvärr så att i komplexa frågor så finns det sällan några lätta lösningar. För då skulle man redan ha tagit i dem. Men de fick det att låta så. Och sen hamnade de ju ta ansvar och sen så gick ju deras understöd i botten som vi alla vet. Och sen sprack partiet och så vidare. Så på ett sätt är vi i en mera sund situation nu på det sättet. Så att med facit på hand så tycker jag att det har varit på det sättet bra att jag har varit med i regeringen. Om man inte ser på det ur ett ideologiskt perspektiv utan mer ur ett systemperspektiv. Sen så tror jag många som sympatiserar med Svenska Folkpartiet så kanske jag tyckte att det har varit en besvärlig period. Och många finlandssvenskar har känt att regeringen inte har funderat speciellt mycket på vad dess politik har för betydelse för den svenskspråkiga befolkningen. Det har varit mycket sån här som har varit tufft.
Men nu tittar du på från en helt annan synvinkel på saken. Du är då inte mera med i politiken, du är inte ordförande och inte riksdagsledamot. För du lämnade riksdagen då 2016. Och nu har det både kritiserats och diskuterats och ältats ganska mycket det här att folk lämnar riksdagen. Vad tänker du om det fenomenet? Om det är ett fenomen.
Jag är nu på det sättet jävig förstås att jag har ju själv gjort det. Men att jag tycker det är helt bra att det diskuteras och det är absolut ingen svartvit fråga. I nästan alla länder i världen så är det liksom möjligt och ganska vanligt. Och i Finland har det kanske varit mindre vanligt än i andra länder. Och nu har det varit nu ett antal här under senaste åren. Och det har då varit en diskussion som jag tycker är helt saklig och så länge. Och jag kan bra förstå att det finns de som ser på det mycket principiellt och tycker det är liksom, om inte fel så i alla fall illa. Och så finns det nog de som tycker att det ska finnas en mera naturlig övergång till och från politiken. Vilket man har i många andra länder. Så det är nu inte någon lätt fråga, men jag förstår förstås de som är kritiska. Jag för min del har fått både förståelse och givetvis också en del kritik för att jag slutar. För min del handlar det mycket också om en governance-syn. Alltså det att när jag slutade som partivedare så ville jag ge arbetsutrymme på riktigt åt min efterträdare att göra ett så bra jobb som möjligt, vilket hon har gjort. Och jag tror att det har varit mycket bättre för i det här fallet henne att jobba då jag inte har funnits där. Och det kan hända att den här analogin mellan näringsliv och politik inte alltid fungerar för alla, men att jag har liksom den synen att när en vd till exempel slutar bolag så är det nog bra att hon eller han träder ordentligt tillbaka så att den nya ledningen kan göra sitt jobb. Och jag har alltid försökt när jag slutar på någon post inom någon förening eller något annat att på riktigt sen dra mig tillbaka för att ge utrymme åt dem som har fått ansvar. Och det var liksom med den logiken jag tyckte att det var viktigt att gå vidare. Men att jag förstår att man också kan ha en annan syn på det.
Tack så mycket, Karl Haglund.
Tack.